Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
This planet is about to be recycled, refurbished, started over.
Hej och välkommen till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
Det är jag som är Oskar och det är vi som är Spökpodden.
Spökpodden.
Vi har
inte satt den en enda gång sedan vi sa att vi skulle börja med det.
Vi får nästan spela in det så det är liksom förklippt redan från början ju.
Ja, men nu, vi håller ju på att uppdatera våran maskinpark. Så vi köpte en sån här podcaster, mixerbord som är hypercoolt ju. Och igår beställde vi mikrofoner, så vi ska ju snart börja med det. Och då kan vi ju förinspela våra jinglar och allt möjligt. Det ska bli så jäkla kul att få igång det där.
Det känns himla kul också, för att det är ju någonting som vi har verkligen investerat en del kulor i för att få så bra ljud som möjligt nu efter de här kommande avsnitten. Efter detta så kommer det bli förhoppningsvis mycket, mycket bättre ljud för våran del.
Eller hur? Men vad var det som hände förra veckan egentligen när vi spelade in demonavsnittet? Det lät ju, jag var ute och lyssnade på det, jag blev sån, fan, sen redigerade du det max eller har det ändrat sig? För när vi lyssnade efter vi hade spelat in, det gick ju knappt att höra vad vi sa. För så fort jag, eller så fort Oskar tystnade och jag började prata, då blev det ju vajsing på din linje, fast du sa ju ingenting. Och det störde ju ut i princip allting jag sa.
Ja, det var ju verkligen konstigt, för att det var ju någon som skrev ju att det var ju inte så jättefarligt. Det var bara i början, men när vi lyssnade på det, när vi verkligen satt på det, med det på kvällen där på natten, eller man ska säga innan 12 då, självklart, så var det så att det gick ju knappt att lyssna. Och då sa jag, vi struntar där, det går inte, vi får skita i detta.
Mm. Och sen de klippen du skickat mig när man hör fågelkvitter och...
Det hördes inte då när du lyssnade.
Nej, men du skickade ju sen på... Jag hörde det inte när du spelade upp det, men när du skickade det via Messenger eller vad det var som uppspelat, då hörde jag det. Men inte när du spelade det live, då hörde jag inte det.
Nej, men det hördes det, tror du, när man lyssnar på podden, för jag lyssnar aldrig på avsnittet, men jag gissar på att det var säkert väldigt mycket ljud som försvann, och jag vet faktiskt inte varför, men det var väldigt skumt i alla fall, och jag vet inte om vi förargade några demoner eller om det var bara allmänt fel i någonstans i tekniken, men det var väldigt, väldigt underligt i alla fall.
För det var ju någon lyssnare som skrev på Insta, jag vet inte om du såg det på DM där, att hon hade lyssnat och då var det bara lite början. Och sen så hade hennes kompis också lyssnat och hon kunde inte lyssna klart på avsnittet för att det var så mycket störningar på det.
Och det skönsiga var att det var så många som skrev DM som hade haft djur hemma och alla hade reagerat jättemycket med de här djuren. Så att djuren blev helt galna tydligen, jag vet inte vad som hände.
Nej, scary.
Ja. Men, vi lägger demonerna på hyllan och pratar om andra demoner, tänkte jag säga, men det ska vi inte göra. Vi ska ju prata med en fantastisk gäst idag som är egentligen lite våran konkurrent, kan vi säga så.
Ja, eller kollega kanske.
Ja, kollega låter bättre.
Kollega låter bättre. Ja. Eller hur?
Vi har ju med oss en tjej som håller på med podcast. Det var det jag skulle gå fram till. Nu får du gärna berätta vad du vill säga, Fredrik.
Ja, jag kommer inte ihåg vad det var nu. Det var inget snällt i alla fall, så vi hoppar över det.
Nej, men det här är ju superkul ju, för att det här är någonting som vi vill göra mer av. Det är ju att vi gästar ju då Tanjas podd, ju, den magipodden, och vi gästar varandras. Och nu kör vi egentligen en likvärdig variant här med Celestial-podden. Jag vet inte om jag säger det rätt, Celestial-podden kanske heter.
Men vi får väl ta och bjuda in Stella här så kan hon uttala det åt oss och allting blir riktigt och rätt. Välkommen Stella!
Hej grabbar, tack snälla. Vad kul att vara här. Ja. Och Oskar, jag, alltså Celestial Podcast, så att du hade bra uttal tycker jag.
Fantastiskt ju. Vad betyder det?
Ja men Celestial är ju typ, det är ett engelskt ord från början. Och betyder ju lite såhär utomjordiskt, himmelskt. Man kan ju, man relaterar ju ofta till såhär celestial beings som himlakroppar. Och jag tycker liksom såhär, celestial låter såhär utomjordiskt, det låter såhär lite icke-fysiskt, lite sånt som man inte kan ta på, the divine, allt sånt som jag tycker är kul. Plus allt det här med planeter och astrologi och astronomi, så att jag tyckte det liksom sammanfattade mina intressen ganska bra. Och sen så tycker jag ordet är jättefint.
Ja, du har ju valt ett lite bättre namn på din podd än vad vi har gjort i alla fall. För vi, vi pratar ju inte bara spöken om man säger så. Så att det är lite vilseledande. Ibland kan man, har vi hört att en del tycker. Så
men en fördel är bra när man ska söka. För skriver man spöken som folk brukar göra så är det ju jättebra att hitta spökpodden.
Ja. Eller hur? Jag tror jag hittade er podd genom att söka på just spök. Alltså jag lyssnar ju på spöktimmen för att väva in en till podd som jag tycker är fantastisk. Och då dök er podd upp i samband med det. Och det är ju en väldigt stor podd så att ni liksom får lite skjuts därigenom också. Så det,
nej men vad menar du? Det är väl de som får skjuts av oss eller vad det är?
Det är vi som har byggt spöktimmen.
men däremot ska du veta Stella att när vi har haft... våran Instagram som heter Spökpodden också självklart, så har ju många som har varit på deras live-event ju, som heter Spöktimmen, och mammorna som följer med dessa döttrar och söner och så, de vet nog inte vilken som är vilken, så att ibland får vi fått upp bilder på våran taggning typ att min son står nu med sina favoritpodcaster och så är det taggad Spökpodden då, så är det bild på då Jenny och vet hon den andra?
Linn.
Linn. Och så får vi upp det på våran Instagram. Vi bara, det är inte vi. Så det är lite kul faktiskt. Men så man får lite skjuts säkert på köpet.
Yes. Men jag tyckte om det du sa. Att vi är kollegor. Vi behöver inte vara konkurrenter. Vi får hjälpa varandra. Växa det här communityt. Det är ju så himla kul här med podden. Och att hoppa in i det här okulta och spöken och det andliga. Så att vi får hjälpa varandra helt enkelt.
Exakt, och vi har ju olika infallsriktningar på allting. Så även om vi skulle prata om samma ämne så blir det inte samma sak ändå. Så att, det är lite kul med det här. Man lär ju sig så otroligt mycket på det. Och vi har ju märkt det, vi får ju mycket gensvar där de säger att det är så intressant att lyssna på. Man lär sig så mycket och sluta aldrig liksom. Och det är ju exakt. Det som är lite roligt också, att man faktiskt gör någonting som folk lär sig och utvecklar sig själva på.
Precis, är framförallt,
du? Ja, fortsätt.
Ja, framförallt att träffa alla människor. Alltså både ni och jag har ju mycket gäster på podden. Och det är ju det jag tycker är så spännande, det här liksom utbytet man får. Att man får liksom ta del av deras kunskap och hjälpa till att sprida det vidare. Och man lär sig så otroligt mycket från alla dessa möten. Så att, ja, väldigt tacksamt.
Hur kommer det sig att du börjar med en podd?
Bra fråga. Jag började faktiskt den här podden tillsammans med en kompis. Så att den hette ursprungligen Helvina and Faye podcast. Och vi hade liksom precis börjat utforska liksom den här andliga världen på riktigt tillsammans. Och vi två var liksom de enda som vi hade i varandras närhet som var intresserade av de här ämnena. Jag har liksom aldrig vuxit upp med någon familj som är spirituell eller vänner som är spirituell eller någonting sånt där. Så att efter jag var med om ett ganska traumatiskt dödsfall i min närhet så slängde det mig in i liksom en otrolig dödsångest och jag hamnade mycket så här katastroftänkt och mådde jättedåligt över det. Så att i samband med det så började jag hitta det här med attraktionslagen och att det du tänker, your thoughts become your reality. Så att om jag kunde skifta mitt perspektiv på hur jag tänkte så kunde jag också skifta min verklighet och må bättre. Och vi började liksom så här hoppa in i dessa ämnen. Varje gång vi träffades så började vi prata om det. Och både hon och jag har liksom alltid varit insatta i fantasy sen vi var små. Vi älskar ju allt det här. Det är bara att vi har liksom inte riktigt haft ett forum att uttrycka det eller liksom en plats att uttrycka det. Så att vi tänkte, men ska inte vi liksom utforska det här lite tillsammans och hur kul hade det inte varit om vi kunde få liksom bygga någon slags community runt omkring oss och nå ut till andra som var likasinnade. Så att vi tänkte, men vad fan, vi kör bara. Och det var jätteroligt den första månaden, men sen så kom vi ganska snabbt fram till att det inte riktigt funkade, för att jag ville mer köra 100% att vi släppte varje vecka, och hon hade inte riktigt tid med det på grund av diverse anledningar som var helt förståeligt. Så att vi kom överens om att nej, jag driver vidare podden och sen så kan du ju gästa när du känner för det. Men det var liksom så här, när vi väl satt igång så var det ganska mycket ansvar och mycket jobb, som ni säkert själva vet, med att driva en podd. Och livet hann i kapp, I guess, med vår dröm. Så att jag döpte om podden till Celestial Podcast och ville liksom göra en rebrand och göra det mer till mitt egna. Så jag ville liksom ha ett... Alltså man kan väl säga att podden är liksom en förlängning på min spirituella resa. Och det är fortfarande samma grundtanke att jag vill ha och bygga ett community där jag kan få träffa andra likasinnade, lära mig av dem, sprida vidare deras kunskap, hjälpa andra med sina resor, för att jag vet att alla har ju inte det här communityt runt omkring sig från början. Och sen så vill jag ha ett forum där jag kunde utforska allt, jag menar det esoteriska, okulta, det andliga, det som inte riktigt går att förklara. Så att i podden så pratar jag om allt ifrån astrologi till nära döden upplevelser, starseeds, aliens, human design, tidigare liv, allt som jag älskar. Så det är en väldigt här blandad kompott. Men jag älskar det, precis som ni är med er podd, I guess.
Ja, men är du andlig också, förutom att du har intresse i det? Är du spirituell lagd, typ att du har kontakt med andra sidan och lite sånt?
Jag har inte kontakt med andra sidan, men jag är väldigt så här, intuitiv och energikänslig. Och jag kan inte prata med dem på andra sidan, men jag får ju mycket, vad ska man säga, liksom budskap till mig om människor. Jag kan liksom läsa av en person utan att de ens behöver säga någonting. Och jag har ju varit med om så här lite spökliga och andliga upplevelser. Men att just prata liksom som ett medium med andra sidan kan jag inte, nej. Det kanske kommer sen, men ingenting jag har utvecklat än.
Nej. Det kanske kommer för oss med, Fredrik.
Ja, det gör det. Det lär det göra. Det handlar väl mer om att vi ska ta tiden. Och det är som Stella säger, där, att det är en resa i sig och utveckla den sidan.
Exakt.
Det är så många vi har träffat också som säger det, att... alla har den förmågan, men det gäller att plocka fram den och hitta sitt sätt att få eller ta kontakten. Och det är väl som allt annat, det är väl typ som att räkna matte och lära sig ett annat språk.
Mm-hmm. Ja, men det är egentligen bara att, typ som en radiokanal, vi behöver egentligen bara tuna in på rätt frekvens. Och det tror jag alla kan, för att vi är ju alla spirituella varelser i grund och botten. Och när jag väl tar tiden och sätter mig ner, liksom, och jag menar, jag har gjort en sån här past life regression meditation där jag fick liksom hemma bara på golvet en morgon och fick uppleva en jättesjuk grej liksom, med att se mig själv som en ljusvarelse, liksom, komma i kontakt med ett för detta liv och sådär. Så att sätter jag tiden till det så connectar jag, men det tar ju tid. Det är det man behöver hitta i den här vardagen med jobb och allt annat liksom. Så att,
men när du säger att du såg det som en ljusvarelse, vad menar du?
Nej, men jag gjorde en sån här guided meditation och syftet med det var ju att komma i kontakt med före detta liv. Och i den här meditationen, så som många andra som jag varit med om också, så börjar man ofta, man vägleds ju till en slags sån här helig trädgård liksom, en safe place, och sen så har man liksom olika dörrar eller portaler man kan öppna, och när man går igenom dem så ska man liksom komma dit till något för detta liv, helt enkelt. Men under tiden jag var guidades igenom den här meditationen, var liksom i den här trädgården, så var det som att, jag vet inte, mitt medvetande bara tog över och skjutsade iväg mig, så det var som att jag lämnade min kropp och bara flög upp liksom förbi taket, upp liksom i himlen. Och sen så hamnade jag i något slags, alltså, typ the void. Förstår ni vad jag menar om jag säger det? Liksom bara ett svart mörker liksom. Och däromkring bara flöt jag. Och tänkte bara, vad fan är jag någonstans? Får man svära i den här podden förresten?
Ja, herregud. Vi kan alla säga fan om du vill.
Okej, vad bra. Men i alla fall... Så jag hamnade liksom i ett mörker och bara kände hur jag blev tyngdlös och bara flöt omkring i liksom ett mörker och tyckte det var så här jättekonstigt först. Och sen till slut så liksom såg jag massa små ljus liksom uppenbara sig runt omkring mig. Och det var typ som stjärnor. Och det var liksom som att jag flöt omkring någonstans i rymden. Det är liksom det enda sättet jag kan förklara det på. Och i samma veva som det så liksom känner jag typ att min... Jag liksom får en sån en impuls att titta ner på min kropp liksom och se, jaha, vad, hur ser jag ut här liksom? Och titta ner och ser att jag har liksom ingen fysisk kropp längre, utan jag är bara en enda lång ljusvarelse. Alltså jag är bara ett ljus. Så det är liksom som att jag såg mig själv. Alltså jag vill säga, jag har liksom, det är ju svårt att sätta liksom fakta eller bevis på det här eller liksom någon stämpel, men det kändes som att jag såg mig själv som i en själslig form nästan. Mm. Och detta knöt an senare i ett annat minne som jag hade senare i den meditationen som var väldigt kraftfull. Men det kan vi gå in på en annan dag, annars kan vi sitta här hela dagen och prata om det här. Ja. Men lite sådana grejer jag varit med om, vilket var, det har varit superhäftigt att få se det och känna det.
Det är intressant. Vi ska ju iväg och göra en sån, vad heter det Oskar, som vi ska göra?
Regressionsresa.
Precis, just det. Ska vi göra. Så att vi kanske får vara med om något liknande om vi har tur.
Ja, vad kul. Vad ska ni göra det någonstans?
I Göteborg.
Hos Anna Ödegard. Hon har varit med tidigare i podden. Och det vi ska göra är då att vi har ju ett samarbete med Void.tv.
Ja.
Där vi kommer få släppa lite något som kommer heta Paranormala Äventyr. Men jag och Fredrik ligger ju lite efter med deras, och deras planer.
Här är kontaktinformationen.
Kontaktinformation där till dyka upp det. Men nej, så där ska vi göra två avsnitt. Ett avsnitt där jag går ner i en regressionsresa och ser ett tidigare liv. Och Fredrik ska göra en också då. Så det blir två avsnitt där då med,
wow,
med Anna där. Så det blir superspännande att se om vi har varit vänner i tidigare liv. Eller kanske älskar eller något annat tillsammans, Fredrik. Jag vet inte, men något kanske vi har varit.
Vem vet, ja.
Jag hade med en gäst precis nyligen i min podd som heter Sanne, och hon gjorde en live past life reading, alltså en sån här tidigare live reading i podden, och hon är så himla, alltså så sjukt duktig på det där, så att om ni vill ha ännu mer erfarenhet och ännu mer smak på det så kan ni ju nå till henne också. En liten shout out till dig Sanne om du lyssnar.
Ja, absolut. Men, hon kan ju absolut kanske vara med intressant i podden. Så kanske hon skulle kunna göra en sån i podden bara för lite. Vi har varit med lite tidigare. Jag var ju slav och Fredrik var någon bastant kvinna från 1800-talet som hade massa barn.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Men vänta, så har ni utforskat om ni liksom har något liksom själskontrakt tillsammans eller har liksom levt i ett annat liv tillsammans?
Nej, nej, inte jag, Fredrik. Så vi hoppas att vi kanske får reda på någonting nu när vi åker ner till Göteborg och träffar Anna. Ja.
Känner ni att ni har ett sånt band?
Ja, men på någonstans måste vi ha det, för att vi har ju träffats på varandra under åren innan, långt innan podden, flera gånger om.
Mm.
Genom mitt alla mina jobb på något jävla vänster så har Fredrik kommit in där utan egentligen ha någonting med det att göra, men ändå dykt upp där och jobbat ihop och lite sånt konstigt nog haft en relation hela tiden. Så att någonstans betyder det nog att jag och Fredrik har en, något kärleksband till varandra.
Ja, vi är så här.
Soulmates. Men jag hörde någon gång i något avsnitt ni gjorde, där du, alltså nu vet jag inte vem det var som hade gjort vad, men någon hade flyttat in i någons lägenhet som den personen hade bott i tidigare.
Fredrik flyttade in i min gamla lägenhet. Som
ja, det är ju också sjukt.
Och jag bodde där, vad blir det, 2007 flyttade ut därifrån.
Oj.
Och det var ju så himla sjukt också, för det är en verkligen unik lägenhet, för det är en trea på 142 kvadrat.
Mm.
Så att det är en superunik lägenhet, och den är egentligen inte så lätt att få, och helt plötsligt så fick Anna och Fredrik den när de väl behövde den. Det var ju så jävla stört.
Ja, det, men du nämnde attraktionslagen föreställa, och den har jag jobbat mycket med, och även min fru då, som hon jobbar ju som medium. Men det var ju, ja, för att göra en jättelång historia väldigt kort då, så vi bestämde oss för att sälja våran hästgård lite på vinst och förlust. Hade ingenstans att bo, aldrig stått en minut i bostadskö, och så 3 veckor senare så hade vi den här lägenheten. Fick den nyrenoverad och de byggde om den så vi fick ett rum till så att vi skulle få plats allihopa. Så det var bara sådär.
Wow, synkronicitet där, ja.
Ja, magiskt.
Och men det sjuka var att det var lite så när vi fick den lägenheten också. För vi hade ju en tvåa på 80 kvadrat. Det var också där samma bostadsförening då. Och vi fick våran dotter och då var det också typ så här, fan vi behöver en större lägenhet. Och så gick det bara typ ett par dagar så hade vi just den lägenheten. Så den lägenheten kanske är en sån soul saver.
Precis, ja. Vi kommer aldrig släppa den här lägenheten. Jag kommer bo här till jag dör, tror jag.
Ja, den är vacker. Ja, men om vi ska prata om det vi egentligen träffas för idag var ju att vi skulle prata om sekter ju.
Jajamän.
Vi ska ju det. Och jag tänker väl att jag börjar lite då med att bara berätta lite vad en sekt är. För det kan ju vara bra att veta. Mm. Så att en sekt är en grupp som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. En sekt är ofta sluten, väldigt auktoritär och kräver ett stort engagemang av sina medlemmar. Man påstår också att man har ett högre syfte. Och personer som inte anses tillräckligt hängivna blir ofta väldigt skuldbelagda. Det är mycket, det är lite sån här management by fear som man säger. Det är lite, en del är ju rena skräckvälderna.
Mm.
Och det finns en stark social kontroll och man ska visa blind lojalitet helst. Och så vidare och så vidare. Sen har jag hittat en forskare som heter Roy Wallens. Och han forskar på sekter. Och hans definition av vad en sekt är lyder så här. Då är det så att sekten är en frivillig organisation. Om man jämför dem med en kyrka till exempel. Där väljer man att gå in. Och man behöver inte förtjäna att vara med i en kyrka. Man måste leva sitt liv rätt för att kunna vara medlem. Bryter man mot gruppens normer kan man bli berövad sitt medlemskap. Sektens medlemmar ser sig själva som en elit som äger en särskild kunskap. En sekt är ofta i konflikt med övriga samhället. Och ofta finns det uppfattningar om värderingar och sekten som inte kan förenas med samhällets och statens uppfattningar och värderingar. Sekten är egalitär. Det betyder att det ofta råder jämställdhet inom själva organisationen. Vem som helst kan bli ledare. Någon viss utbildning krävs oftast inte. En sekts budskap är etiskt och asketiskt. Som medlem ska man inte ta del av världens nöjen, till exempel bio, dans, alkohol och så vidare. Och man ska leva helt för Gud. Sekten är också totalitär. Den vill styra hela ens liv och kräver att man är helt engagerad. Där har vi Roy Wallis definition av en sekt. Det här är ju bara lite skrapat på ytan, men jag tror att vi får... Oskar, vad gör du? Han käkar bulle. Ja, men det är bra. Man såg det. Han gömde sig lite för kameran. Jag hoppas att det inte hörs nu, tänkte han. Men det är bra.
Man såg bara en massa grimaser med lite sådär. Måste äta och ja.
Eller hur? Jag sa till min kollega typ såhär, kan du komma med kokosbollarna? Det är fantastiskt bra. Ja, men det låter ju ganska korrekt det du säger, tycker jag, Fredrik. Det är ju ganska hemskt det där med man styr med hela handen oftast en sekt. Finns ju inte inget där. Oftast så måste man ju exakt göra det den här profeten som kallar sig själv oftast, att göra det den vill. Annars förtjänar man ju inte vara med liksom.
Eller hur? Och det finns ju ganska många sekter som har blivit uppmärksammade via serier på Netflix och filmatiseringar och sånt där. Och det är ju ruggigt intressant, tycker jag. Verkligen, och det är ju lite därför vi gör det här avsnittet också, för att vi är ju lite fascinerade här alla tre, tänker jag.
Ja, verkligen.
Mm. Så, men du Stella, du hade ju fiskat upp en del info om en speciell sekt här. Vad har du att dela med dig av?
Ja, men exakt. Jag, på tal om serier på Netflix och sånt där, så såg jag en dokumentär häromdagen som heter Heaven's Gate, The Cult of All Cults. Har ni sett den?
Ja.
Ja.
Jag har bara läst om den.
Men den finns på HBO Max för er som vill titta på den. Men den fångade ju mitt intresse just för att jag tycker ju sekter är sjukt fascinerande. Just för att det är så himla mycket grupppsykologi och karismatiska ledare. Och liksom det är bara så intressant att se liksom hur det mänskliga psyket kan totalt bara följa en tro som kanske anses vara lite out there. Men också för att det här är då en UFO-kult. Och jag har ju ett enormt intresse för UFO:n generellt. Så jag tänkte, ja, men spännande att man kan väva samman de två liksom världarna på det sättet. Så jag ska alltså berätta lite om Heaven's Gate-sekten. Som är en slags, det är liksom en amerikansk domedagssekt. Som var övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp skulle föra medlemmarna till en högre existens. Som de kallade för The Next Level. Eller jag också hört The Kingdom of Heaven. Och detta är ju då sekten vars tro ledde dess medlemmar till det största kollektiva självmordet på amerikansk mark som någonsin har dokumenterats. Vilket är ganska sjukt, så att en sekt kan leda till en sån frivillig akt som är självmord på det sättet. Och Fredrik, om du har sett den så vet jag att den var ju ganska fängslande i den här dokumentären tycker jag. Och ganska spännande att följa.
Verkligen.
Om vi ska börja lite från början, alltså nu kan man ju prata hur länge som helst om sekter och det finns ju hur mycket information som helst. Så jag har ju försökt komprimera ner det lite grann så vi inte sitter här hela dagen och försökt liksom plocka ut de viktigaste elementen för att ändå liksom få en förståelse för vad den här sekten gick ut på. Och Heaven's Gate grundades på tidigt 70-tal av två olika personer, en som heter Marshall Herf Applewhite och en annan kvinna som heter Bonnie Nettles. Om vi ska ha lite bakgrundshistoria på dessa två då. Så Marshall växte ju upp i ett ganska så här strikt religiöst hem och arbetade som musiklärare. Så att musiken var liksom hans stora kärlek i livet innan då The Heaven's Gate blev hans andra stora kärlek. Och han jobbade ju på universitet och hade, som jag har förstått, ett väldigt tidigt intresse för just utomjordingar. Och det var ju ganska nytt koncept på 70-talet, som jag har förstått det. Men han var ju helt liksom hänförd av just konceptet utomjordingar. Han blev dock avskedad från bland annat ett lärarjobb just för att han hade en affär med en av hans manliga studenter. Som var väldigt mycket tabu. Och han hade också ett annat problem som gjorde till att han blev avskedad från ett annat lärarjobb. Och efter alla de här problemen hemma då och med karriären så började han få lite så här visioner om att han hade fått till sig att han skulle ha eller utföra något slags Jesus-liknande uppdrag här på jorden. Men vad det innebar visste han inte riktigt än. Bonnie Nettles då, hon hade också en religiös bakgrund, hon var fyrabarns mamma, sjuksköterska och utåt sett så såg ju allting ganska normalt ut och utöver sitt enorma engagemang, just hon jobbade mycket med barn främst på sjukhuset, så hade hon ju ett otroligt stort intresse för just new age läror och allt som hörde där till och framförallt också utomjordingar och UFO:n, så att där hade de liksom en connection där med utomjordingar. Så i början, jag såg, Oskar visade sin tröja precis. I början på 70-talet, ni får ju hoppa in här grabbar om det är frågor ni har eller någonting ni vill liksom tillföra för att jag, annars kör jag bara på. Men i början på 70-talet så lades Marshall in på sjukhuset för att behandla ett hjärtfel som han hade. Och det var just på det här sjukhuset som han träffade då den här sjuksköterskan Bonnie. Och de knöt ett väldigt starkt band med varandra på en gång. Och de såg ju lite grann varandra som varandras själsfränder rätt omgående. Dels för att Marshall hade ju liksom haft den här visionen över att han skulle ha ett uppdrag. Och att Bonnie hade ställt Marshalls horoskop en dag. Och sett då i stjärnorna att de var menade att fullfölja ett högre syfte tillsammans här på jorden. Men de var inte alls så här sexuellt involverade, de var liksom inte så här ett kärleksfullt par, utan de var liksom bästa vänner och kompanjoner, så att de blev ju så här oskiljaktiga på en gång. All right, så att Bonnie och Marshall, de började ju kasta sig in mer i det här intresset om utomjordingar och den här tron då, eller det växte fram en tro hos Marshall att det kanske fanns någonting, en koppling mellan utomjordingar och kristendomen. För de var ju i grund och botten båda kristna och väldigt troende. Och man säger det att just den här sekten då, Heaven's Gate, är som en förlängning eller liksom en förlängning på just kristendomen, fast i ett annat liksom, i en annan vändning. Och han trodde ju då att det var via UFO:n människan skulle komma till himmelriket, kort och gott. Så att han såg ju verkligen kristendomen och utomjordingar. Och man pratade ju mycket tidigare om Ancient Aliens. Jag vet inte om ni har läst den här boken Chariot of the Gods. Men den var ju väldigt stor just på 70-80-talet, som jag förstått det rätt. Och där pratar mycket om Ancient Aliens, att alla de här liksom gudarna var ju aliens av något slag. Och det är mycket det liksom som har genomsyrat det här intresset och liksom den här sekten då som han började bygga, så att säga. Så år 1973 så åkte Bonnie och Marshall iväg för att lite grann få en större förståelse för vad de hade för mission här tillsammans. Och efter några månader så nådde de en insikt, vilket var en ganska sjuk insikt. Jag trodde de var, jag får bara så här LSD-vibes, de var sjukt höga på någon drog när de nådde den här insikten. Men de hade då kommit fram till att de var de två vittnena i Revelation 11. Och det, jag kan ju inte Bibeln eller Första eller Andra testamentet, men det är väl liksom något stycke därifrån. Och de här två vittnena i Revelation 11 blir ju martyrdödade och sen återuppstår de och stiger upp liksom till himlen i ett slags moln. Och det var det de såg sig vara. De var liksom de här två vittnena som hade återuppstått igen. Och liksom Jesus hade de kommit ifrån himmelriket för att visa människor hur man kunde uppnå ett evigt liv. Och liksom Jesus så skulle de återvända i en rymdfarkost tillbaka till det här divine, the heavens. De trodde väl på att Jesus kom och gick i ett rymdfarkost. Så det som var intressant här var just att de ansåg ju, eller man säger att Jesus, han hade ju misslyckats med det här uppdraget. Så Applewhite, eller Marshall då som han heter, hade ju skickats för att försöka igen. Och denna gång med en hjälpare, Bonnie. Så man kan ju lugnt säga att Marshall hade ett grovt messiah-komplex, för att säga. Om man ska gå in lite på deras mission, det är ju lite här det blir intressant. Deras mission var ju egentligen att samla trogna anhängare som hade potential till att följa med till någonting som de kallade för the next level. Och de hade ju någon slags så här domedagstro om att jorden skulle på något sätt återvinnas eller förstöras på något sätt. Det var liksom inte så att hela jorden bara skulle försvinna, utan det var liksom någon ny cykel som skulle sättas igång. Och det enda sättet att...
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Överleva det här var egentligen att följa med dem på det här rymd. Liksom den här rymdfarkosten. För det skulle ju ta då den här gruppen till the next level, som var typ himmelriket av något slag. Det är liksom det enda sättet jag egentligen kan förklara det på. Och du får ju hoppa in här, Fredrik, om det är någonting som du liksom kommer på. Men jag tror att jag liksom återberättar det här korrekt.
Ja, men du är jätteduktig.
Men i alla fall, de här två, Bonnie och Marshall, de började missionera, säger man så? Ja, missionera. Och predika sin tro. Och i samma veva så började liksom ett namn lite grann uppstå runt dem, och de började kallas för The Two, alltså de två, just för att de var The Two in the Book of Revelation och så vidare. Så att i takt med att de började få anhängare så bytte de även sina namn från Marshall och Bonnie till Bo och Peep. Och ni som har lite koll på det här Bo Peep, det var ju ett, hon samlade ju på får, alltså sheep. Och de såg väl lite det här att nu har de ju börjat liksom få en flock med sheep eller med får. Så att de fick någon koppling där, I guess, och började kalla sig själva för Bo and Peep. Skitkonstigt tycker jag. Men i alla fall, här började gruppen att kalla sig för HIM, alltså Human Individual Metamorphosis. Varför? Det är här jag tycker det blir sjukt spännande. De började kalla sig för det här för att de predikade att om man bara följde deras sätt att leva och deras tro, så skulle deras mänskliga kroppar uppgraderas och till slut omvandlas rent kemiskt och biologiskt till en perfekt utomjordisk varelse. Alltså en alien helt enkelt. Och när tiden var inne så skulle alla i gruppen fysiskt resa tillsammans på ett UFO till en då version av himlen i rymden någonstans. Och de trodde ju stenhårt på det här. Och jag menar 1975 så tror jag att de hade över 200 anhängare, om jag inte missminner mig. Så de hade ju ändå samlat en ganska stor grupp. Och det sjuka var ju att för att gå med i den här gruppen, det var inte bara så att du kunde gå med och hänga liksom där när du ville, utan gick du med i den här gruppen så var ju kravet att liksom skala bort all mänsklig kontakt utanför gruppen. Så man fick ju bryta kontakter med familjen helt och hållet, säga upp sig från jobbet. Man fick liksom bryta allt ifrån sitt där gamla liv, så att säga. Och det var ju hur många som helst som gjorde det. Och jag menar, jag läste fall där det var ett par, alltså flera par som bara tog, de bara lämnade sina barn. Det var liksom ett par som hade barn som var så här, så unga som en månad gamla, och de bara lämnade över dem till morföräldrar och sen så stack de för att liksom hänga med på det här rymdskeppet då som de trodde på. Så det är ju ganska sjukt att bara det att Bonnie och Marshall hade den förmågan, och det här det kom in lite med karismatiska ledare. De har ju en otrolig retorik för att kunna övertyga människor om någonting som är ganska sjukt egentligen, att kroppen rent kemiskt och biologiskt ska omvandlas. Så de var väldigt skillade på det. Men i alla fall, 1900, ja. Vad tänkte du säga,
ja, Fredrik? Ja, nej, jag tänkte bara säga att men det är ju lite som vi pratade om i början, just det här med de är otroligt karismatiska, och ja. Det är ju... Nu har inte vi nämnt hjärntvätt tidigare, men det är ju ett ord som man kommer att tänka på, för att just precis som du säger att man lämnar barn och familj och allt rubbet för en tro som är, den är högre än allt annat.
Exakt.
Och det är läskigt.
Det är skitläskigt. Plus att det som kom fram efteråt, vilket också är så här sorgligt att läsa, det var ju att hon, Bonnie då, alltså den ena ledaren, hon hade ju haft kontakt med sin dotter i smyg ändå under alla åren och fortsatt liksom så här brevväxla med henne varje vecka, prata med henne i telefon. Så att hon följde ju inte ens sina egna, liksom, det hon predikade, så att säga. Så det var väldigt mycket hyckleri, känner jag, inblandat i den här sekten. Men i alla fall, om vi går vidare då. 1976 så var det ungefär 100 medlemmar kvar, och då var det så att Marshall och Bonnie hade kommit till en insikt. För de kunde liksom inte rekrytera fler anhängare helt enkelt. De började märka liksom att ja, det kom några, det gick några. Men det var liksom runt 100 som kvarstod. Så då hade de kommit till den insikten att just den här rekryteringsfasen, den var klar. Och då var det dags att initiera fas 2 som de kallade för The Classroom. Och i samband med detta så bytte de namn ännu en gång från Bo och Peep och började kalla sig själv för Doe och T. Så här, jättemärkliga namn, tycker jag.
Ja, det är ju roligt. Vi ska byta namn ju också, Fredrik.
Men det är lite så här trivia fact. Det var Doherty kommer ju från The Sound of Music, om ni har sett den filmen. Där de sjunger Do a dear a female, ni vet den. Och det kommer ju från den här kärleken som han hade för den musikalen. Så det var där de fick Do och Ti från. I alla fall, så The Classroom var ju egentligen som det låter. Det var liksom nästa fas av lärande. Och här skulle man då helt och hållet dedikera sig, sig själv och hela liksom sin tro till Do, eller Do och Tis läror. Alltså det är svårt att säga de här namnen. Och jag menar, i samband med det här så var ju, alltså deras anhängare, de var ju stenhårt kontrollerade. De hade liksom schema för allting. Alltså från dagen, alltså från stunden de vaknade till de gick och la sig, så hade de liksom allting reglerat, allting. Alltså de fick checka in och utskriva upp sig på liksom sådana här lappar och allting för att hela tiden följa någon slags schema. Och jag läste också typ för att tuna in i liksom någon högre alien-frekvens så gjorde de massa olika ritualer. Bland annat så tog de en sån här stämningsgaffel. Ni förstår ju, stämgaffel.
Nej, men så som en gaffel typ. Med
ja, men som ser ut som ett...
Fast en ja, som stämgaffel, ett ja.
Stämgaffel, ja. Okej, bra. Ibland så blir det bara så här, heter det så? Jag tänker
inte på engelska. Vi ska ha en bild på detta, så är det en stämgaffel på avsnittet idag.
Ja, en stämgaffel. Men de tog den stämgaffeln, slog den och sen så satte de den mot huvudet för att de skulle tuna in i den frekvensen, för tydligen så hade liksom den frekvensen något speciellt, någon koppling
lite
till
det här. Lite som man gör med binnyckeln, om man ska öppna långt ifrån så tar man binnyckeln mot huvudet så.
Va?
Så trycker man på
grejen. Gör man?
Ja. Mm. Ja. Bara för det är mer vatten än i huvudet, och då går ju själva vågen, när man säger radiovågen, och så kallar det den här IR-vågen.
Hjärnan fungerar som en förstärkare, så att du klarar säkert en 20-30-40 meter till om du sätter bilnyckeln klossan på huvudet.
Ja. Är det så? Shit, det har jag ingen aning om. Ja, man lär sig något inte varje dag.
Lifehack.
Ja, så är det när man är med i spökpodden, då lär man sig massor.
Helt fantastiskt. Det uppskattar jag. I alla fall. Så när den här liksom nya fasen med The Classroom hade initierats, så började ju allting liksom verkligen strama åt, och man skulle verkligen, verkligen följa till punkt och pricka det Doe och Ti lärde ut. Och här började de ju även så här fysiskt ändra sina utseende. Inte kemiskt och biologiskt, men rent fysiskt. De började, kvinnorna började snagga av sig håret. De fick inte sminka sig, de fick absolut inte klä sig liksom lustfyllt eller så här med urringningar. De fick inte se sexiga ut, för att de fick liksom inte väcka de här sexuella känslorna hos män. Och alla anhängare, de bar en slags uniform, så att de skulle liksom så här vara så lika som möjligt och se så androgyna ut som möjligt. De har ju liksom byggt upp en idé om att de här utomjordiska varelserna, de var liksom könlösa, och då skulle man se så androgyn ut som möjligt. Och i samband med det här så skulle de ju klippa liksom bandet till alla sina mänskliga begär. Och det var liksom det var liksom de mänskliga begär de behövde bli av med för att kunna uppgradera sig då till den här nya versionen, the next level human. Så som sagt, sex var strängt förbjudet. Man fick inte ha någon fysisk kontakt alls med varandra. Man fick liksom inte drivas av känslor. Jag läste att... alltså de tittade ju mycket på så här sci-fi. Alltså Star Trek älskade dem. Vilket man kan se ganska tydligt på hur de klädde sig och hur de klippte sig och sådär. Men de fick exempelvis inte titta på Lilla huset på prärien. Just för att det väckte så mycket känslor hos dem.
Laura, huset på prärien. Oh, ja.
Så de skulle liksom inte vara känslor eller emotionella varelser som människan är till grund och botten. Och det var liksom så här, det gick så långt. Jag menar, har man inte sex på länge, så rent biologiskt så kan ju killar då få utlösningar i sin sömn. Eller liksom generellt, nu är inte jag en kille, men alltså jag har ju läst lite biologi. Ni kan ju instämma här, grabbar.
Ja, men stämmer. Då får det varje gång. Nej.
Vi har också läst biologi.
Ja. Ja, nej, men det stämmer. Ja, det är bra. Nej, jag bara, det är bra.
I alla fall, så de kunde ju liksom få utlösningar i sin sömn. Det var ingenting de framkallade, men det här sågs ju också vara liksom syndigt, och detta var ju någonting som de behövde liksom på något sätt göra sig av med. Så att Marshall då kom ju med den briljanta idén om att nu ska vi kastrera oss, så att vi totalt bara liksom övervinner den här liksom lusten som vi kan få. Så att han börjar kastrera medlemmar själv i gruppen, och det gick ju inte så bra som man kan förstå. Lite side note, den första som de kastrerade gick det åt helvete för. Alltså han överlevde, men han skar ju helt galet, så han fick åka in på sjukhuset. Och det här är ju förbjudet, liksom, man får inte göra sådana här ingrepp själv på andra människor. Om man inte har någon bakgrund inom medicin, såklart. Så att de medlemmarna, för att liksom så här täcka upp det här, tog liksom hans punkkulor och slängde in dem i ett kanal för att lite gömma beviset. Jag vet inte om det här är too much information, men jag tyckte bara det var jättekul.
Nej, det var ju superintressant där. Alltså det sjuka är ju att han gick med på det, en sån här killen som var med i den här sekten, att ja, men det låter bra, jag låter honom verkligen och skära i mig. Det är så sjukt, ja. Alltså.
Men det är ju det, alltså, man tror ju så stenhårt på sin ledare att man tror ju att allting de gör är rätt. Och man ska bara liksom helt och hållet ge vika för det.
Det är bara att foga sig. Ja. Eller, ja. Och det är ju det som är så intressant med den här sekten också jämfört med andra. För andra sekter, där är det ju helt tvärtom. Där ska man ha så mycket sex som möjligt. Och man ska helst dela med varandra. Och man ska ha... Det finns ingen... Alla är en enda stor kärleksfull familj. Det spelar ingen roll om det är man, kvinnor eller barn. Liksom. Mm. Så att det gör den också lite speciell.
Ja, den här är verkligen speciell. Och du menar, det gick alltså, för att klippa ännu mer de här banden till sitt förflutna, så fick ju alla i gruppen nya namn. Och alla namnen hade ju liksom samma, vad ska man säga, grundform. Så att alla namnen slutade ju på O-D-I, alltså Odi. Och sen så hade de ju då tre bokstäver framför. Så att om jag hade varit med i sekten så hade jag hetat, alltså de hade ju tagit mina tre liksom konsonanter från mitt namn. Så jag hade hetat Stelodi. Oskar, du hade hetat Oskodi. Och Fredrik hade hetat Fredodi, typ.
Fan, det är Fredodi, det är Frodo, som Frodo är nästan.
Ja, det är kanske det är den nya namnen är.
Ja. Vad sa du? Ostodi och Frododi.
Oskodi och Fredodi.
Skitkul där, Fredrik. Det ska vi köra på. Nu kör livepod. Livepod med Frododi och Oskodi. Ja, det är skitbra.
Men det var ju ett sätt liksom att alla skulle bli adopterade in i den här familjen. Det var liksom, Odi var ju typ som ett efternamn, så att säga. Men i alla fall, the two, alltså Marshall och Bonnie, de sa ju att de hade liksom redan uppnått ett tillstånd av den här alien utomjordiska perfektionen, och de existerade i liksom sina mänskliga fordon, för de hade ju inte, de kallade ju sig själva inte så här människor, utan de var varelser eller liksom någon själ som befann sig i ett fordon, alltså kroppen, så de såg ju bara kroppen som ett skal liksom. Och de var ju här för att då hjälpa andra uppnå denna mirakulösa förändring som var att de skulle formas till de här nya alien-varelserna. Men sen så tog det en vändning och verkligheten trängde sig på när Bonnie blev sjuk i cancer. Och hon dog faktiskt i den här cancern i 1985. Och det var ju inte så att det liknade någon härlig utomjordisk på nytt födelse när hon dog. Utan det var ju en tragisk händelse som där när man går bort i cancer. Så att i samband med det här så stod det, liksom, det blev ju direkt en konflikt med vad Heaven's Gate trodde på. För de trodde ju att liksom Bonnie och Marshall, de var ju liksom, de var ju redan de här utomjordiska varelserna. Hur kunde hon dö? Det gick ju emot allting. Så att i samband med hennes död så ändrade Marshall lite filosofi eller riktning i gruppen och sa att det längre inte handlade om en fysisk transformation, utan det handlade om en andlig transformation som var helt disconnectad ifrån den fysiska kroppen. Så kroppen såg ju bara som ett skal, som sagt, och de sa hela tiden the vehicle, my vehicle, alltså det är the fordon. Och det de kom fram till då, eller det han liksom, det han sa, det var ju att Bonnie, hon hade behövt lämna sin fysiska kropp för att återgå då till the next level eller the kingdom of heaven, för att fortsätta assistera från den sidan och vara liksom den här direkta länken mellan Marshall och himmelriket. Så det var liksom hennes nästa uppgift här i livet, det var att gå och åka upp dit igen och påbörja nästa steg helt enkelt. Så det var liksom en snygg cover-up de kom på där. Så detta började ju liksom, i samband med att Bonnie gick bort, så började ju det här väcka tanken hos Marshall om att, så här, var det inte dags kanske för hela gruppen att lämna sina fordon, eller sina kroppar då, för att komma till The Kingdom of Heaven. För han började ju liksom själv tro på att det är liksom så här, det var det egentligen som var syftet. Att de behövde liksom lämna på ett annat sätt. Och nu handlar det om en andlig upplevelse istället. Och de har ju liksom, jag menar, den här sekten höll ju på i, alltså de var ju igång i över 20 år. Och gick och väntade på det här tecknet över att snart kommer det här liksom rymdskeppet och hämta upp oss. Så han gick ju konstant, hela gruppen gick ju och väntade på liksom när är det här tecknet, när är det liksom dags för oss att ta nästa steg, när är det liksom, när ska vi åka vidare? Och då kommer man in då i nästa fas som kallas för the exit. Och man säger helt enkelt att just Bonnies död, det var ju liksom det som satte igång den här liksom, ska man säga, satte liksom ringa på vattnet för att just det här kollektiva självmordet faktiskt ägde rum då. Fast det var ju 12 år senare när det hände. Men det var liksom det som egentligen satte grunden till det, säger man. Så i alla fall, nu är vi liksom i the exit. Och som ni kanske kan liksom, man översätter det, the exit, det är liksom att lämna. Det är dags att ta nästa steg och faktiskt lämna den här världen. Så 1996 så började de ju verkligen planera den här the exit. Och det som var så intressant, det var att i samma veva som det här, eller det som egentligen satte igång det här, det var ju att Hale-Bopp-kometen flög väldigt nära jorden just vid den tidpunkten. Och då uppstod det en konspirationsteori i samhället över att myndigheterna i USA försökte tysta ner och mörka ner att det var ett UFO som skuggade liksom Hale-Bopp-kometen, den här svansen. För att man hade tagit några bilder, eller ja, människor hade liksom så här sett ett annat stort ljusfenomen i liksom svansen på kometen. Och då hade de ju liksom tänkt, men det här måste ju vara ett UFO. Och där såg ju Marshall sitt tecken som han hade gått och väntat på så länge. Sen var det här struntprat, alltså det var ju liksom inget annat ljusfenomen, men det var ju som någonting som byggdes upp, och det var liksom någonting som spred sig i samhället, och det var ju ett tag liksom, wow, det är någonting som ligger i kometens svans, och vad är det för någonting? Och man sa att det här ljusfenomenet var typ så här 4 gånger större än jorden, och Marshall hade liksom fått en bild av att det här rymdskeppet skulle vara typ många gånger större än jorden, så att han såg liksom, det här är liksom, it's time. Så de hade väntat 20 år på att få det här tecknet. Och när det här väl började närma sig, så började de verkligen, han gick ut i gruppen och frågade, hur känns det för er om vi kanske ska lämna våra fordon en gång för alla och faktiskt ta nästa steg upp till the next level. Och det var ju vissa som hoppade, jag tror det var faktiskt bara en som hoppade av, sjukt nog. Nu var de ungefär 38 medlemmar i gruppen. Så det var ju vissa som hade hoppat av under resans gång för att det var så himla reglerat och strikt och mycket regler och sådär. Men i samband med det här så började liksom verkligen de implementera, nu är det dags för oss att ta nästa steg, och hela gruppen var med på det, som sagt. Så de har ju en hemsida som faktiskt ligger live fortfarande, så man kan gå in och kolla på den och läsa på deras tro och deras beliefs och allting, och den är ganska sjuk och väldigt mycket information. Men Marshall började liksom gå ut på tv, han hade liksom, de hade fått någon så här summa pengar, och typ han kunde gå och köpa massa tv-tid, och han började liksom så här gå ut och berätta om The Exit, och de uppdaterade sin hemsida också. Jag har liksom tagit ett citat ifrån hemsidan, och där står det så här: Hale-Bopp brings closure to the heavens gate. Our 22 years of classroom here on planet Earth is finally coming to a conclusion, the graduation from the human evolutionary level. We are happily prepared to leave this world and go with T's crew. Alltså T är ju då Bonnie. Så de går ju ut och börjar marknadsföra att de kommer att lämna den här planeten. Så i mars 1997 så tar Marshall och 38 sektmedlemmar sina liv i samband då med att den här kometen Hale-Bopp passerar jorden. Och Det som är lite obehagligt är ju just att innan de tar det här kollektiva självmordet så filmar, de gör ju sådana här exit-videos. Så att de filmar ju varandra och berättar. Och det som är så sjukt obehagligt är ju att de sitter verkligen och är så euforiska och glada och taggade över att de äntligen ska få åka till the next level. Alltså de har ingen rädsla alls, de tycker liksom inga tveksamheter alls om att de nu ska liksom ta sina liv för att göra the exit. Och de här videorna kan man faktiskt se om man vill det. Och de visar ju en del också i den här dokumentären om man vill titta på den. Men det tycker jag bara så här sjukt obehagligt. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Fredrik, när du fick se det. Men det är så här, de sitter liksom så här så glada och taggade över liksom den här stunden.
Ja, men precis. Så det känns ju som att, jag menar, de höll på i närmare en bra bit över 25, jag vet inte exakt hur länge de huvudräkning och nu, men alltså de har väntat i 20 plus år på nå the next level, och det tror sjutton är att nu är vi så upplysta som vi kan bli för att få ta nästa steg.
Exakt.
Och det är som du säger att jag har inte varit inne på hemsidan och kikat, men man ser ju det här bakom den här euforin liksom över att fan, nu är vi här, äntligen det är det här vi har väntat på i halva livet liksom, att verkligen få ta steget. Och det är så otäckt för oss utifrån att se deras glädje som bygger på en fullständig lögn. Det är så otäckt.
Och det märkliga var just med självmordet var ju att det var liksom inte så att alla gjorde det på samma gång, utan det var ju en händelse som sträckte sig över 3 dagar. Så dag 1 så var det liksom, jag vet, en tredjedel av gruppen som drack den här liksom kompotten eller vad det var. De drack något grej. Och sen så la de sig ner i sina sängar och sen så dog de. Och sen så resten av liksom sektmedlemmarna, de kom ju och liksom pysslade om dem, la liksom en filt över huvudet och såg till att allting var så här snyggt och prydligt. Sen dag 2 så var det dags för nästa grupp. Och sen dag 3 så var det då dags för de resterande i gruppen. Så det här liksom pågick över 3 dagar. Alltså hur obehagligt är det? Det är så sjukt obehagligt. Och det var liksom så här en otrolig ritual. Alla hade liksom på sig exakt samma kläder. De hade samma skor. Svarta Nike-skor. Som det har liksom blivit en snackis nu efteråt. Och de hade någonting jag tyckte var intressant. De hade allihopa $5.75 i fickan. Och anledningen varför de hade det var ju för att de refererade till en berättelse av Mark Twain som heter Captain Stormfield's Trip to Heaven. Och det finns en rad i denna berättelse, eller i den här boken, som lyder: "The fare to get to heaven on the tail of a comet was $5.75. Så de tog det literally bokstavligt talat och hade de pengarna i sin ficka. I alla fall.
Det som är så himla intressant är ju varför valde de Nikes skor? Alltså det är ju sjukt att man måste varför skulle alla likadana skor? Och nej, det är ju sjuk reklam för Nike ändå alltså.
Ja, men det är ju inte någon trevlig reklam.
Sen vet jag inte, men det här kanske är min egna koppling nu när jag har hört det. För Nike, eller Nike, det är ju en gudinna, va?
Just det.
Är inte det? Så att jag vet inte om det finns en koppling däremellan. Nu är jag inte så påläst på den gudinnan, men det är det som slår mig med det.
Ja, men det ligger säkert någonting i det. Det jag läste var egentligen bara att Marshall då hade fått en bra deal. Han tyckte Nike-skor var snygga och de var liksom snygga, pryliga, passade liksom uniformen, och han fick en bra deal om han köpte många.
Ja, sköna att gå i också.
Men det du säger i alla fall, Fredrik, så är ju Nike då, det är Nike som då på det i tröjan då, med stora bokstäver, det betyder Goddess of Victory. Det är typ så här en
parentes. Ja. Men det ligger säkert någon referens i det också. Så brukar det vara med de här sektorna.
Han var ju ekonomisk Marshall också. Det får man ju ge honom.
Men det ska ju sägas att alltså det här tyckte ju inte Nike var alls speciellt kul. Utan de har ju vad heter det på svenska?
Stämt honom i efterhand.
Ja, nej. Vad heter det på svenska? Discontinued. Alltså de har ju avbrutit liksom produktionen av just den där modellen. Jag tror de heter Decades eller någonting sånt där. Så nu har det ju blivit en sån här grej. Folk som är lite så här konstiga kanske. Jag tycker om att samla på konstiga föremål. Nu har det ju blivit en grej att försöka hitta de här Nike-skorna som de här sektmedlemmarna gick bort i. Så att ja, det finns massa märkligheter runt den här sekten. Men det är egentligen summan av kardemumman, hörni. Vad tycker ni om den här?
Jag är ju mest imponerad på att du kommer ihåg allt det här utan att titta någonstans. Alltså, jag är ju mest imponerad. Jag sitter och tänker, hur kan du komma ihåg allt det här i ditt
huvud? Jag har ju såklart skrivit notes.
Ja, herregud. Men du syns inte på det. Du vill inte säga det. Du skulle inte sagt något. Du skulle säga jag kan allt det här.
Man måste ju ha stödord, herregud. Det är ju så att...
Jag vet nästa grej vi ska köpa, Oskar. Det är en sån här teleprompter.
Ja, faktiskt här, som går ner så. Men jag får säga, det är ju superintressant det här. Jag tycker att det är så läskigt att det går att hjärntvätta människor på det här sättet. Och att vi kan prata om sekter och så, men jag menar, vi behöver inte gå till sekter överhuvudtaget. Vi kan bara kolla på andra världskriget med Hitler och så vidare. Han hjärntvättar en hel nation, och jag menar, ibland behövs det inte att du ska gå in i en sekt och så vidare. Jag menar, det är mycket grejer som händer just i våran värld just nu också, som ibland känns lite grann som en hjärntvätteri för att media är så jävla bra på att trycka på saker. Så att ibland behövs det inte att vara med en sekt för att bli hjärntvättad, tycker inte jag.
Nej,
det räcker ju att skaffa Instagram liksom och följa några speciella konton.
Jajamän. Men jag har ju gjort ett aktivt val. Alltså, nu kanske folk kommer himla med ögonen när jag säger så här, men jag tittar ju i princip inte på nyheter, för att jag tycker att de alltid lyfter fram så jobbiga saker, alltså, och skapar så mycket rädsla i folk, och jag mår skit av det helt enkelt. Så jag tycker liksom så här, nu vet jag att den viktiga informationen kommer ju fram ändå. Och att försöka hålla sig allmänbildad, det tycker jag att man ändå kan, även fast man inte varje dag slänger sig in i nyheterna, läser varenda grej. För det är så, alltså, när var sist man läser någonting positivt i nyheterna? Det händer ju jättesällan.
Ja, men därför jag tror att det är väldigt viktigt också typ att man läser mellan raderna också. Att man inte bara tror att källan man läser på Aftonbladet är 100% korrekt. Eller så här. Man måste nog förstå att media är mycket kopierad klistrin i dagens läge. Det är verkligen inte journalistik som det var förr i tiden, där man verkligen grävde efter sanningen. Nu känns det som att man kopierar klistrin från andra nyhetersajter, och så accepterar man bara det som står. Och det är tyvärr det som är tragiskt. Jag har varit inne på flera gånger att man skulle önska att man hade öppnat en tidning med bara goda nyheter, men det verkar inte vara någonting jag orkar driva framåt just nu. Men det, jag menar, det är ju väldigt viktigt som du säger, att goda nyheter, de försvinner sällan. Oftast är det bara skvaller eller hemska saker, tyvärr. Tyvärr. Så jag tänkte ibland, Fredrik, kommer det vara så? Jag tänkte när vi pratade nyheter, jag brukar säga till min sambo typ så här: tror du om när jag går bort att det kommer stå en liten notis typ så här: Oskar från Spöpodden, han dog. Tror du? Eller kommer stå typ så här: ingenting.
Han dog.
Med ett par Nike-skor på sig.
Ja, precis. Ja, nej, vi får nog planera våra bortgångar, tror jag. Så att det kan stå något bra och trevligt.
Ja,
nej.
Ja, men Frodio, vad var det du skulle heta?
Va?
Frodi.
Frodi, ja.
Frodi.
Och Skodi.
Skodi. Och vad var det? Stellogodi, eller vad var det?
Stellogodi. Jag ska skriva till er sen på Instagram exakt hur det stavas. Alltså det är, så att ni kan döpa om er.
Ja, det kommer bli skitkul. Vi kommer ju gästa framöver också din podd, så att vi kommer komma ut med information om det, så att man går in och följer dig då, Stella. Om man vill in och lyssna på din podcast och följa dig på Instagram och lite sånt, vad gör man det?
På Instagram så heter den _celestialpodcast. Och det är egentligen där ni hittar all info. Jag har tyvärr inte startat någon hemsida, men det ligger väl i framtidens planer här.
Ja. Och vill man in och söka efter den lite lätt, så kan man gå in faktiskt på topplistan på podtoppen.se och söka på religion och andlighet, och så finns det även din podd där ju, för du har jobbat på den rätt bra. Så att du är en liten stjärna. Jaha, bland toppen.
Shit, jag har inte ens kollat.
Nej, jag vet. Jag gissar att du inte hade
kollat.
Det var därför jag sa det till dig. Du har legat på typ 25 plats någonting på religion och andlighet.
Så du ser, det finns lite goda nyheter där ute.
Är det i Sverige eller är det liksom i Norden? Eller i Sverige?
Nej, Sverige. Ja.
Sverige.
Men vänta, att, 25 plats låter ju inte så bra.
Ja, jo, men det är inte många tusentals poddar det finns i Sverige, eller?
Var ligger ni då?
Vi ligger på samhälle och kultur. Så det är lite en helt annan grej. Där ligger vi där på 78:e plats då. Men det är lite större podd, för det ligger spöktimmen om. Celestial-podden ska vi se. Du kanske har sjunkit ner. Jag vet inte. Men i alla fall, jag har sett dig där och jag vet att du finns där. Och jag vet att du finns där än idag. Så att du går in och kika på poddtoppen om du är intresserad då, Stella. Så får du se att du ligger där. Du är jättebra jobbat.
Tack, Oskar. Men hörni, alltså ni skulle ju berätta om sekter för mig också. Men vi kanske får ta det i mitt avsnitt då. Hos mig.
Det kan vi göra. Absolut.
Nu snackade jag hur länge som helst. Så att...
Vi är tacksamma för det.
Absolut.
Jo, du ligger på 10:e, du ligger på 10:e plats.
Ligger jag på 10:e plats?
Ja, Celestiopodden.
Oj, oj, oj. Men nu har du ju gett mig morot här till att ligga på 1:a. Men vänta, hur kommer jag in där? Okej, vi kan ta det efter avsnittet. Det är inte så kul för andra att lyssna på.
Poddtoppen.se. Så, kära lyssnare, nu har vi gjort Stella superglad här att hon är med på poddtoppen. Ni har fått ett fantastiskt avsnitt där hon har berättat jättebra om Heaven's Gate. Och till nästa vecka där vi kommer prata med en annan podd som handlar just om UFO:n.
Jajamän, spännande.
Till nästa gång då allihopa.
Jajamensan, tack ska ni ha och tack för att du var med oss idag, Stella.
Tack snälla för att jag vill få med, det var jättekul.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.